Brasilien, Sydamerikas största demokrati sedan 1985, fick en kalldusch i helgen när kongressen, presidentpalatset och högsta domstolen stormades av tusentals anhängare till den före detta presidenten, högerpolitiken Jair Bolsonaro. Och Bolsonaro förlorade sin post tidigare i år till vänsterveteranen Lula da Silva, något som inte var kanske någonting som svaldes med lätthet av många i landet. Och vissa ser nu det här brasilianska upploppet som en efterapning av det vi såg i USA för några år sedan, och andra ser ännu dystrare på det och menar att det här är ett nytt skede i politisk extremism som kan bli vanligare i framtiden. Du lyssnar på Nyhetspodden. Med mig har jag Thaís Machado Borges som är forskare och föreståndare på Nordiska Latinamerika-institutet vid Stockholms universitet. Själv heter jag Thomas Silén. Thaís, en första fråga så här. Det var tusentals demonstranter, det är poliser som avfyrar tårgas och bedövningsgranater. Byggnader vandaliseras både ut- och invändigt och det är allmänt kaos. Du har liksom forskat i landet och i området. Du var själv där för inte så länge sedan, i höstas. Med vilka tankar följde du med det här skedet?
Ja, delvis med förvåning, för att jag hade följt hela processen med val, med installationen, presidentinstallationen. Det fanns en del spänning i luften kring den här installationen också, om det skulle gå fredligt till, om det skulle bli en del motdemonstranter just då. Men då hände det ingenting. Så under en vecka slappnade många av och tänkte okej, nu har det satts igång och regeringsskiftet har skett. Och sen exakt en vecka efteråt så hände det här. Så ja, det kom som en överraskning för många, även om det här var ändå väntat.
Jämförelserna har ju alltså haglat mellan stormningen av Kapitolium i USA 2021, där anhängare till den avgående presidenten då Donald Trump försökte hindra att Joe Bidens presidentskap blev officiellt, och det här då upploppet i Brasilien som har ganska många likheter. Men vilka likheter är det och vilka är olikheterna enligt dig?
Det kommer att pågå en del utredningar kring de här, men som vi ser här, en skillnad är att det är många sedan valresultatet i oktober som, om man kan säga, den radikala Bolsonaro-anhängare som har tältat utanför militärkaserner och högkvarter och som har protesterat mot, fortsatt att protestera mot valresultatet. Och en del har krävt militärintervention, en del har krävt att resultatet skulle ogiltigt förklaras och så. Så att redan sedan slutet av oktober så har det funnits de här grupperingarna runt om i landet, men i Brasilia också. Så det fanns tecken på att någonting var på gång. Själva formatet och så, och ingrepp, det är mycket. Och sen så ser man symboliken också, vissa symboler och sånt som det finns många likheter där också.
Jair Bolsonaro, även han då utgående ledare med storskara anhängare bakom sig, han har kallats Brasiliens Trump. Vad tycker du, är det en rättvis jämförelse?
Ja, det är en intressant jämförelse. Både använde sig av en populistisk diskurs som också var antisystem. Båda beskrev sig själva som personer som stod utanför politiken. Men i Bolsonaros fall så hade han varit med i politiken i nästan 3 decennier. Både Bolsonaro och Trump har också varit otroligt närvarande i sociala medier. Spridning av lögner har varit en del av deras kampanjer. De har använt sig av ett språkbruk som oftast inte kopplas till vanliga politiker. De har också använt sig av språket som ett sätt att chocka. Och det här språket tolkades åtminstone i början som ett tecken på spontanitet. Mm. Båda har också blandat moralkonservatism och idén att statens roll borde krympas.
Men om man går till anhängarna då, hur skulle du vilja beskriva Bolsonaros anhängare om vi har nu gjort jämförelse mellan Bolsonaro och Trump?
De som har studerat och intervjuat folk i samband med presidentvalen 2018 berättar om en brokig och ganska blandad grupp som just då tyckte sig ha olika anledningar att stödja Bolsonaro. Så det fanns en del som var trötta på den utbredda korruptionen och alla politiska skandaler och som övertygades av Bolsonaros retorik att han var en outsider och att han skulle göra saker annorlunda. Det fanns andra grupper inom näringslivet som stödde honom för att de ville se fler privatiseringar och att staten skulle ha en minskad roll. Det fanns en del som var anti-arbetarpartiet, alltså Lulas parti, som kopplade korruptionen och krisen enbart till arbetarpartiet. Det fanns också en del som övertygades av den här retoriken att arbetarpartiet, PT i Brasilien, hade ett radikalt kommunistiskt mål som skulle göra Brasilien till en ny Venezuela till exempel. Men det fanns också de som övertygades av en retorik där fattigdom kriminaliserades, där lösningar mot våldet i samhället. Att ha hårdare straffar, att underlätta för inköp av vapen och så vidare. Och sen så finns det den här hårda skaran av Bolsonaro-supporter. De flesta är män, en del kommer från sydcenter och sydöstra Brasilien. Och att de köper den här retoriken av att det finns en överhängande kommunistisk fara. Och de ser sig själva som nationalister, patrioter som kämpar för att mellan citationstecken befria landet.
Men om man inte visste att vi pratar om Brasilien så låter det ju ganska långt som om man pratar just om de som röstade på Donald Trump där när han blev president. Och det pratas ju väldigt mycket om, igen då med en jämförelse till USA då visserligen, och kanske resten av världen också, att det här Brasilien är gravt polariserat. Hur skulle du säga att det här ser ut i Brasilien, den här polariseringen? Vilka är de här spänningarna i landet då som har lett fram till att det då exploderade som det gjorde här nu i helgen?
Det handlar inte bara om en splittring på politikernas nivå, utan det är en splittring som märks på individnivå. Redan i valet 2018 så var det många personer som bröt med sina familjer eller med sina vänner för att de hade olika politiska åsikter. Detsamma hände under 2022. Familjemedlemmar som undvek eller kom överens om att inte prata politik för att undvika bråk i familjens gemensamma gruppchat. En del undvek också att prata politik i offentliga miljöer, på gatorna och med okända personer i rädslan att bli fysiskt angripna i ett land där beväpning av det civila samhället har ökat under de senaste åren. Och det fanns mycket ångest och psykisk trötthet under året som gick och även under de senaste 4 åren. Så hur landet har kommit till den här punkten, så det finns både historiska och samhälleliga faktorer som kan förklara det här. Brasilien är före detta portugisisk koloni. Slaveriet, det var bara 1888 när det avskaffades. Då när det här sker så är det slavägare och inte de som var förslavade som hade rätt till kompensation. Så redan då så finns det saker som utgör grund till strukturella ojämlikheter som finns än idag. Om vi tittar också på militärdiktaturen från 64 till 1985, sättet att handskas med diktaturen skilde sig också från andra länder i Latinamerika, som till exempel Argentina. I Brasilien bestämde man sig för amnesti för alla, både offer och förövare.
Just efter att diktaturen hade slutat då alltså?
Exakt, exakt. Ett försök att installera en sanningskommission år 2011 under Dilma Rousseffs regering uppskattades inte av en del av befolkningen. Och sen perioden mellan 2013 och valet 2018 är väldigt turbulent. Vi ser en del massdemonstrationer, många massdemonstrationer på gatorna. Och olika protestvågor med olika syften och mål. Så de började med en stark social fokus och blev med tiden mer och mer riktade mot den sittande regeringen som då hade Dilma Rousseff som president. Och den tiden sammanfaller också med en ekonomisk kris. Alltså råvarupriserna sjunker. De som kunde uppleva en viss social mobilitet känner att de riskerar att förlora det de lyckas få. Och sen så dessutom så pågår en del politiska skandaler i offentlighet. Så det finns väldigt viktiga punkter att ta med i den här beaktningen av hur kom vi hit. Dessutom så tror jag att användning av sociala medier, hur de används och den snabbhet som finns i processen att skicka runt meddelande och så vidare kan ha också bidragit till att debatten och idéutväxling har hårdnat.
Men du nämnde också just det här att de har haft en lång period av militär diktatur. Och hur är liksom då förhållandet mellan så att säga folk och politiker och militär idag då? Vems sida är de på i samhället?
Det finns också splittringar här. En del av Bolsonaro-anhängare har uttryckt att de ville ha en militär intervention till exempel. Det har de sagt även under tiden som Bolsonaro satt i makten när han pratade om eventuellt om det nya valet och att valsystemet inte skulle funka och sånt. Så det var en del som redan då krävde militär intervention. En del har också uttryckt en längtan efter den här militarisering eller efter att militärdiktaturen. Och i dessa kretsar så skapas en overklig idé av de här tiden. En idealiserad bild av en tid som de föreställer sig var präglad av disciplin och ordning och som inte motsvarar det som verkligen skedde då. Det är intressant också att påpeka att under de här senaste 4 åren under Bolsonaros regering så var militärerna väldigt närvarande i olika viktiga poster i regeringen. Antalet militärer som hade poster som förut upptogs av civila representanter ökades enormt då under de här 4 åren. Så där kan man säga, var vi då på väg till en militärstyrd stat? Det finns lite olika tolk. Vad skulle en militärstyrd stat vara också?
Folk har ju oroat sig för att det här upploppet som det var inte bara är någonting som händer i Brasilien utan det här är en del av en sån här global rörelse när du har liksom höger och extrem höger framför allt då, och en antidemokratisk rörelse som vi ser allt oftare. Vad säger du, är det här upploppet väldigt specifikt för brasiliansk politik eller är det del av den här rörelsen som jag just pratade om?
Jag skulle inte säga att den här sortens upplopp som vi såg i söndags hör till den brasilianska politikens vardag. Det är en väldigt allvarlig händelse som har lett till diskussioner om landets beredskap mot olika former av terrorism. Jag tycker att vi kan se olika element i upploppet som påminner starkt om andra antidemokratiska rörelser ute i världen. Bland annat tendensen till polarisering, ilskan mot det politiska systemet och tendensen att se och behandla som fiender de vars åsikter skiljer sig från ens egna.
Men frågan är då, vad händer nu sedan så att säga, det här upploppet som skedde i helgen och alla de här diskussionerna som har varit, så har det också nu varit motdemonstrationer när folk har gått ut och protesterat mot det här upploppet och de här människorna som liksom stod bakom det här upploppet har sagt att de ska inte ha någon amnesti, de ska liksom behandlas med hårdhandskarna. Kan den här situationen nu då på något vis stärka Lulas regering eller kommer den att försvaga den i längden? Vad tror du själv?
Ja, vi kan säga att den här upploppet har återuppväckt en del fientligheter som redan fanns där, vilket kan göra läget ännu svårare i termer av polarisering. Men å andra sidan så säger en del experter i Brasilien att detta misslyckade kuppförsök, om vi kan kalla det så, kan ha åtminstone tillfälligt enat flera politiker från oppositionen för att visa sitt avsky mot det som hände och uttrycka solidaritet med den nya regeringen, vilket kan kanske bidra till att stärka en gemensam kamp för att behålla demokratiska traditioner.
Vad tror du dock? Jag menar, den här polariseringen försvinner ju ingenstans och som du nämnde så fick det här ilskan att bubbla upp på många håll. Vad är det som liksom krävs av Sydamerikas största demokrati nu för att man ska kunna gå framåt? Hur tror du att det här kommer att utveckla sig politiskt?
Ja, det kommer att innebära att många försök till förhandlingar. Man måste ju prata med de olika partier som har kommit in i kongressen. Bland de som har blivit guvernörer också. Det finns ju många, väldigt många som hör till Bolsonaros parti eller till allierade parti som har samarbetat med Bolsonaro som nu sitter i makten också. Och många olika viljor också som finns. Så att det är många som pratar om behovet av att samtala och försöka ena landet. Och sen så får vi se hur det går.
Mm. Thais Machado Borges, forskare och föreståndare på Nordiska Latinamerika-institutet vid Stockholms universitet. Tack för att du var med i Nyhetspodden.
Tack själv.
Thomas Helén heter jag, producent. Det var Ami Lassila och tekniken stod Max Kivivuori för. Och som alltid, fortsätt lyssna på oss i framtiden också.